إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على نبيك محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم وفق لنا لما تحب وترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dagens lektion kommer med Allahs vilja att handla om al-fitna. Och många av er känner säkert till det här begreppet och ordet fitna. Ni har hört det flera gånger. Och vi ska prata om vad det betyder på arabiska språket och vad det betyder i den islamiska förståelsen. Och den här lektionen, den är ganska lång, men den är väldigt viktig. Det är ett väldigt brett ämne och den är väldigt viktig. Det som förstår sig på dagens lektion kommer förstå sig på mycket saker i det vardagliga livet. Varför man har det som man har det och varför saker och ting är som de är i den muslimska världen. Varför muslimerna har det så dåligt som de har det. Varför de inte har bra ledare och varför det är kaos i landet och så vidare. Det kommer man att förstå om man förstår dagens lektion bi'idhnillah. Och vissa saker kanske folk tänker att det här berör inte mig. Du pratar om mycket stora saker. Men vem vet, det kan beröra dig en vacker dag. Precis som folk går i kurser i hur man räddar liv. Det kanske inte händer varje dag, men du kanske kommer ha nytta av det någon dag. Till skillnad från fittan, för det faktiskt det händer varje dag. Människan utsätts för fittan varje dag. Så det här är någonting som vi behöver, som alla muslimer behöver veta. Och det här är någonting som man ska lära sig innan det sker. För när det sker, då har man inte tid att lära sig. Och vi börjar att prata om vad al-fitna betyder på arabiska språket. Ordet fitna kommer från ordet fatana på arabiska, som betyder al-ibtila wal-imtihan. Det kanske är de mest vanliga betydelserna. Al-ibtila, prövning, och al-imtihan, prov. Okej? Okay? Prövning och prov. Au al-adab, eller straff. Au al-ishq, eller djup kärlek. Man kan säga så här till exempel: fatana biha och ftutina biha ay ashaqaha, att en person han fick förblindad kärlek till en kvinna till exempel. Så kan man också använda ordet fatana. Eller al-fadiha eller al-ithm. Fitna betyder också synd. Och fitna betyder också kufr. Det betyder också otro. Och det betyder också qital, att strida eller att kriga eller döda. Och fitna betyder också kyrk på arabiska språket. Och fitna betyder också as-sarfu an shay, att vända sig bort eller tas bort från någonting. Och det betyder också al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf. Och det betyder också al-ihtiraq, att brännas upp. Och det betyder också allting som man hatar. Och de har nämnt vissa av ulema att bara i Koranen så kommer fitna, det betyder 20 olika saker. Bara i Koranen. Och sen finns det sunna och arabiska språket. Och det här var bara några exempel. Men fitna i al-istilah, i den islamiska förståelsen, är vad som avslöjar en människas goda och onda egenskaper. Eller vad som visar vårt inre. Okej, okay? Man säger så här på arabiska, att personen, ni vet en guldsmed som jobbar med guld, när han får en stor bit guld från ett berg eller från marken, vad måste han göra först för att kunna arbeta med det här guldet? Han måste smälta det för att ta bort det dåliga smutset och sen bara ha rent guld kvar. Okej? Okay? Så kan han arbeta med det. Och det här är samma sak. Allah, han tar in tjänaren i prövningar för att ta bort det dåliga som finns i honom, så att det bara det bra blir kvar. Eller för att åtskilja det goda från det onda som finns i en människa. Precis som guldsmeden åtskiljer det onda från det goda i guldet. Okej? Okay? På samma sätt är fitna för människan. Och vad är skillnaden på fitna och ikhtibar? På fitna och prov? Skillnaden är att fitna är mycket hårdare. Man ser en människa kan prövas. Men om en människa utsätts för fitna, så kan det vara mycket hårdare. Och det här är generellt. Och ordet fitna, prövningar i islam, används för både gott och ont. Okej? Vissa människor, de tror att fitna är bara ont. Men fitna kan också användas för gott. Att man blir prövad i gott också. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ. Och vi ska sätta er på prov med gott och ont. Så Allah, han prövar människor med fattigdom och han prövar folk med rikedom. Fast ordet fitna används mer för ont. Okej? Fast det kan användas för gott också. Som vi lär oss från den här versen som finns i surat al-Anbiya, vers 35. Och vet att alla människor måste prövas. Alla som finns på den här jorden måste prövas. De måste utsättas för prövningar. Så som Allah säger i öppningsverserna av surat al-Ankabut: Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif lam mim. Tror människorna att efter att de har sagt vi tror ska lämnas i fred utan att få utstå prövningar? Alltså, tror människan att det räcker med att de säger vi tror? Nej, de måste utsättas för prövningar. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sannoliken så har vi prövat eller satt på prövning de som var innan er, för att Allah ska åtskilja eller skilja åt på de uppriktiga och de som ljuger. Så Allah prövar oss precis som han prövade dem innan oss, för att skilja på de som är goda och de som inte är goda. Och fitna är av olika slag som vi kommer att prata om. Fitnan där till exempel den är så hård att folk till och med kanske kan lämna islam. Må Allah skydda oss från det. Eller fitnan där muslimen blir svag i hans religion. Eller fitnan som hindrar personen från att se sanningen. Eller fitnan av kvinnor, som vi kommer att prata om. Eller fitnan av kufr, av otro. Eller fitnan av ikhtilaf, att folk har skilda åsikter. Eller fitnan av mord, krig, gravens fitna, som ni känner till, prövningen av graven. När en muslim dör, eller vilken människa som helst dör, så kommer han att prövas i graven. Det kommer komma två änglar till honom och ställa tre frågor och så vidare. Och fitnan av ett dajjal, som vi kommer att prata om sen, bi'idhnillah. Och fitnan av denna världs rikedomar, lustar, allting som hindrar muslimen från att förbereda sig till nästa liv. Så det finns stora fitnan som människan utsätts för. Så därför så måste han känna till dem, för att kunna hålla sig borta från dem. Och hur man ska komma ur dessa fitna, det kommer vi också att prata om så småningom. Så därför brukade en av sahaba som heter Hudhaifa fråga profeten Muhammed alaihissalam om ondska. Han sa så här, att folk brukade fråga profeten alaihissalam om goda saker, men jag brukade fråga honom om onda saker, för jag var rädd att de skulle drabba mig. Och sen så fortsätter hadithen till slutet av hadithen. Och därför säger vissa arabiska i arabisk poesi att jag lärde mig känna till det onda. Inte bara för att det är ont, utan för att jag ska kunna hålla mig borta ifrån det. Eftersom att den som inte känner till gott eller kan skilja ont från gott kommer att falla in i ont. Och därför säger man också att till exempel sahaba var de som var bäst i islam. Varför? För de hade kunskap om gott och ont. De var inte födda i islam. De levde i jahiliya. De levde alltså innan islam och dyrkade statyer och gjorde många dumma saker. Så de levde i mörker och sen så vägledde Allah dem till ljus. Som kände till både ont och gott. Och det här är den högsta och bästa av kunskapen, att en människa känner till ont och gott. För det finns fyra sorters människor: de som bara känner till ont, eller de som bara känner till gott, eller de som inte känner till någonting alls, eller de som känner till båda. Och det är utan tvekan de som känner till båda, de som är bäst, som kommer att klara sig undan. Så därför måste vi lära oss om islam. Vi måste lära oss om vad som är bra, om vad som är dåligt, vad som är tawhid, vad som är kyrk. Vi måste lära oss det som försvagar våran iman, eller det som höjer våran iman. Allt det som gynnar den och allt det som skadar den. Så att man ska kunna göra det som är bra och hålla sig borta från det som är dåligt. Så dessa fitan, dessa prövningar och tester, är från Allahs vishet, som visar vem som är uppriktig i hans tro och vem som är lugnare och visa de som är stabila, eller för att skilja åt de som flyger iväg varje gång fitnans vind kommer. Och vi tänkte börja nämna några exempel på fitan. Och här är en viktig sak att nämna. Det är att om man vill läsa om det här, var ska man då vända sig? För det första, Koranen. Den bästa boken är alltid Koranen, i allting. Om du vill läsa om tawhid, allting. Allting i Koranen, det finns de bästa berättelserna om allting. Och Allah har nämnt fitan väldigt mycket i Koranen. Och om man vill fortsätta och läsa om detta, så ska man vända sig till Sunna, profeten Sunna alaihi salatu wasalam. För det finns ingen hadithbok nästan vad jag känner till, förutom att de har ett kapitel som heter Kitab al-Fitan, boken eller kapitlet om fitan. Och under det kapitlet brukar de nämna olika små kapitel som vi kommer att nämna här. Och det här finns i Bukhari, det finns i Muslim, Abi Dawud. Alla dessa hadithböcker finner ni Kitab al-Fitan i. Och fitan har också ett, det hänger också ihop med tecken för domedagen. Okej? Okay? För ibland säger man det kommer ske så. Det är en fitna att folk kommer att döda varandra innan domedagen. Muslimer kommer döda varandra till exempel. Det är en fitna. Men det är också ett domedagstecken. För det är något som kommer ske innan domedagen. Så ibland finner ni att fitna har satts ihop med domedagstecken. Och ibland finner vi att de är för sig. Okej? Okay? Och Imam al-Bukhari säger i hans bok Sahih Bukhari i Kitab al-Fitan, kapitlet om fitan, han säger kapitel, det kommer ingen tid förutom att den som är efter är värre än den som var innan. Det här är namnet på kapitlet. Det kommer ingen tid förutom att den som är efter är värre än den som var innan. Och han nämner en hadith i det här kapitlet från Zubair ibn Adi radiyallahu anhu, som gick till Anas ibn Malik radiyallahu anhu för att klaga på de svårigheter som de fick utstå från Al-Hajjaj. Och ni vet, Anas ibn Malik, han var en sahabi. Han var profetens tjänare sallallahu alaihi wasallam. Och han var en av de sahaba som levde längst. Okay? Han var en av de sista sahaba som dog. Och han levde under tiden av Al-Hajjaj ibn Yusuf. Och Al-Hajjaj ibn Yusuf var en mycket tyrannisk ledare till muslimerna, som brukade döda muslimer. Han dödade till och med muslimer vid Kaaba. Han korsfäste sahaba. Han gjorde mycket fula saker. Och drack alkohol och så vidare. Och han var väldigt blodtörstig, den här mannen. Han gick ibland upp på minbar och så sa han typ, jag ser huvuden på khutban, på jumma. Jag ser huvuden som är redo att kapas. Det var hans khutba. Och han var väldigt brutal i alla fall. Så den här mannen gick för att klaga på de svårigheter som de fick utstå. Så Anas, han sa till dem, ha tålamod, espiro, för sannoliken så kommer ni aldrig att uppleva någon tid förutom att den efter är värre än den som var innan. Och så här kommer det att fortsätta tills ni möter er en herre. Och det här har jag hört från er profet. Okej? Okay? Så han sa, ha tålamod. För varje tid som kommer, det blir bara värre och värre, sämre och sämre. Och så här kommer det fortsätta tills ni dör, alltså tills ni möter Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här har jag hört från er profet. Och Abdullah ibn Mas'ud, som var en av de mest kunniga sahaba, han sa, igår var bättre än idag, och idag är bättre än imorgon, och så här kommer det att vara till domedagen. Alltså varje dag är sämre. Och det här vet vi alla, att till och med Sverige var bättre 10 år sedan än vad det är idag. Världen generellt, det blir bara sämre och sämre. Och den här athar finns i Tabarani och den är sahih. Och vissa av ulema, de lärda, de nämner i förklaringen till Anas hadith att det här är från alamun nubuwa. Och alamun nubuwa betyder ett bevis på profetens profetskap sallallahu alaihi wasallam. Det finns lärda som har skrivit böcker om bevis för att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var profet. Okej? Okay? Och bland dessa bevis är de miraklerna som skedde under hans tid, eller saker som han berättade som hände exakt, eller skedde exakt så som han berättade att de skulle bli. Det är också ett bevis på att han var profet. Så vissa ulema nämner att det här är från alamun nubuwa, eftersom att vad som händer i framtiden, att det skulle bli värre och värre, det här är någonting som bara Allah subhanahu wa ta'ala känner till. Så han kan inte veta det här förutom genom uppenbarelse, vilket är ett bevis på att han är profet. Och det här gäller allting som han har berättat om. Allting som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har berättat om i framtiden är ett bevis på att han är profet, eftersom att det tyder på att han har fått dessa saker som uppenbarelse. Och den här ondskan som har nämnts, att det blir bara värre och värre, eller sämre och sämre, den är för det mesta. Det kan vara små undantag i historien. Okej? Okay? Och de lärde nämner exempel på det här. Att till exempel, ni vet, nu finns det mycket ondska. Men det kommer ju ske gott. Profeten Isa kommer komma tillbaka. Jesus, han kommer komma tillbaka och styra muslimerna med islamisk lag, för han var ju muslim. Och utan tvekan så är de åren då han styr världen bättre än de här åren som vi lever i nu. Och samma sak när Mehdi kommer, den rätt vise ledaren som kommer komma och styra muslimerna. De åren han kommer är också rättvisa år och goda år. Hadithen säger att han kommer fylla jorden med rättvisa på samma sätt som den innan var fylld med orättvisa. Men om man tänker så här, 1500 år har vi levt nu, eller 1400 år sedan profeten Muhammed a.s. kom. Så om Isa kommer, det har nämnts att han kanske lever 10 år eller någonting. Allahu alam. Jag tror inte det har nämnts sahih hur länge han kommer leva, men han kommer inte leva många år. Så om man jämför dessa 10, 30 eller 20 år med 1400 år, så är det någonting lite. Och islam kollar alltid på majoriteten. Så majoriteten av tiden kommer alltid att bli värre och sämre. Och det har också sagts att i förklaringen av den här hadithen, att varför blir det sämre och sämre? Det är på grund av att kunskapen blir mindre och mindre. De lärda blir mindre och mindre. Och de säger så här: om våra ulema försvinner, våra lärda, då blir alla människor på samma nivå. Alltså det finns inte lärd och icke lärd. Alla blir vad? Ignoranta. Och folk kommer då inte beordra varandra med vad som är gott. Till exempel nu, någon har kunskap. Han vet vad som är haram och halal. Han säger du får inte göra så här. Men om alla människor inte vet, då kommer han inte veta vad som är förbjudet och tillåtet. Och då kan han inte säga gör så här och gör inte så här. Vilket kommer leda till att det blir mycket ondska på jorden. Och det här i sin tur kommer leda till att folk går under. Och Imam al-Bukhari, han säger också i ett annat kapitel som han har namngett, Bab Duhur al-Fitan. Kapitlet att fitna kommer att sprida sig eller kommer visa sig. Och där nämner han en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Yataqarabu az-zaman." Tiden blir kortare. Folk gör mindre gärningar. Kunskapen minskar. Folk, de blir giriga. Och fitan kommer att sprida sig. Och det kommer att bli mycket haraj. Det kommer bli mycket mord. Eller de sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, vad betyder al-haraj? Och då så sa han al-qatl al-qatl, dödande dödande. Så i den här hadithen så sa profeten alaihi wasallam att yataqarabu az-zaman, tiden blir kortare. Folk gör mindre gärningar, alltså kunskapen minskar. Folk, de blir giriga och fitan kommer att sprida sig och det kommer att bli mycket haraj, det kommer att bli mycket mord. Och det har sagts i förklaringen på den här hadithen att tiden blir kortare. Vad är det som menas med det? Tiden blir kortare, alltså innan domedagen. De har sagt så här: tiden går snabbt. Som det har nämnts i en annan hadith, att domedagen kommer inte förrän tiden blir kort. Ett år blir som en månad, en månad som en vecka, och en vecka som en dag, och en dag som en kort stund. Och de har också sagt, det betyder att det finns inte mycket baraka i tiden. Det finns inte mycket välsignelse i tiden. Och ett exempel på det här är att vi inte kan göra vad folk förut gjorde. Ibland så läser vi att någon man till exempel läste ut Koranen på en natt. Alltså om vi skulle försöka göra det idag, det är omöjligt nästan. Eller han bad så mycket, de gjorde så mycket, han gjorde så här mycket saker per dag. Idag, ni vet själv, jobbet, man kommer hem, sover, går till moskén, sen dagen är slut. Så när man läser om hur de hade det förut, då förstår man att det betyder att tiden går snabbare. Det finns inte mycket välsignelse i tiden. Wallahu alam. Och sen profetens uttalande alaihissalam, att fitan sprider sig, betyder att den bara blir mer och mer. Det sprids fitna som gör att folk inte kan skilja på haq wa batil, på vad som är sant och på vad som är falskt. Och det har också nämnts i en annan hadith där profeten alaihissalam, han sa: "Wallazi nafsi bi yadihi la tadhhabu ad-dunya حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. Att hans profeten sallallahu alaihi wasallam, han svor vid Allah, och så sa han att den här världen kommer inte att försvinna förrän det kommer en tid hos folket då personen som blir mördad inte vet varför han blir mördad och mördaren inte vet varför han mördade. Och den här hadithen för Sahih Muslim, som också stöder det här att det kommer bli mycket mord. Och det här ser vi ju på nyheterna varje dag. Kolla bara vad som händer i Irak och så vidare. Någon går för att köpa sallad på marknaden och så blir han sprängd i luften. Han vet inte ens varför han har dött liksom. Han är inte med någon grupp eller någonting, han bara dog liksom. Och kanske de som dödar inte ens vet varför de dödar. Allah al-musta'an. Och det har nämnts en annan hadith från Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, då han sa att Allahs budbärare sallallahu alaihi wasallam sa: sannoliken så är det fitan innan domedagen, och de är som bitar av en svart natt, eller som delar av en svart natt. Om en man är muslim eller mu'min den första delen av dagen, så kommer han på kvällen att bli en kafir. Och den sista delen av dagen är han en mu'min, och på morgonen därpå kafir. Och den här hadithen finns i Ahmed, Abi Dawud, Ibn Majah och Hakim, och den är korrekt. Och i en liknande hadith så har det sagt i Muslim att Abu Huraira sa att Allahs budbärare sallallahu alaihi wasallam, han sa: skynda er att göra goda gärningar innan det kommer fitan, innan det kommer prövningar som delar av en svart natt. En man vaknar upp som mu'min, och på kvällen så är han en kafir. Eller på kvällen så är han en troende, och på morgonen därpå kafir. Han säljer hans religion för något från denna värld. Och det är då förklaringen på varför han är muslim på morgonen och inte muslim på kvällen, eller muslim på kvällen och inte på morgonen. För att han säljer hans religion för någonting lågt från denna värld. Alltså religionen har blivit någonting lågt hos människorna. De säljer det för någonting billigt. Och där finner vi också idag folk är beredda att lämna salat bara för att de ska få ett jobb till exempel. Och det här är någonting som är helt fel. Bönen kommer före. Alhamdulillah, vi kan be och jobba samtidigt. Det är inget problem. Det har nämnts en annan fin hadith från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, att han sa: profetens bönutropare kallade till gemensam bön. Han sa: as-salat al-jami'ah, vilket då betyder att ni ska samlas för att be. Så vi samlades vid Allahs sändebud alayhi salatu wassalam, och han sa: sannoliken så fanns det ingen profet innan mig förutom att det var hans skyldighet att leda hans umma till det som han visste var bra för dem, och varna dem från det som han visste var ont för dem. Och sannoliken så ska den första delen av denna umma få slippa ondska, och den sista delen av denna umma kommer att drabbas av prövningar och saker som ni inte tycker om. Och det kommer fitan. Det kommer komma fitan, så som det kommer komma fitan. Nam, det kommer komma fitan, prövningar som får dem innan att se små ut jämfört med de som var innan. Och det kommer komma en fitna som får den troende att säga: det här kommer att leda till min undergång. Och sen så försvinner den här fitnan, och det kommer en annan, och då kommer den troende att säga: hadihi, hadihi, det är den här, det är den här. Alltså det är den här som kommer att leda mig till min undergång. Så den som vill tas bort från elden och gå in i paradiset, låt honom då dö då han tror på Allah och den yttersta dagen, och hålla sig till det som han känner till, alltså det som han vet är rätt. Och han ska behandla andra så som han själv vill bli behandlad, till slutet av hadithen som finns i Sahih Muslim. Och den här hadithen omfattade väldigt många saker vi kan nämna. Det första var att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: sannoliken så fanns det ingen profet innan mig förutom att det var hans skyldighet att leda eller kalla hans umma till det som han visste var bra för dem, och varna dem från det som han visste var ont för dem. Och i den här meningen finner vi ett bevis på att religionen är komplett. Profeten Muhammed alaihissalam har varnat oss från allting ont, och han har väglett oss till allting gott. Så därför finns det en rad i denna hadith, ett svar på de som säger att till exempel vi har hittat på något nytt i religionen som är bra, som vi kan närma oss Allah vid. Hur kan vi svara på det? För att om det skulle vara bra, Då skulle profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam ha väglett oss till denna sak. Okej. Och han nämnde också här att sannoliken så ska den första delen av den här umman få slippa ondska, och den sista delen av den här umman kommer att drabbas av prövningar, alltså fitten. Det kommer drabbas av prövningar och saker som ni inte tycker om. Och han nämnde också här, det kommer komma fitten som får dem som var innan att se små ut jämfört med dem som var innan. Och ulema har nämnt här, det betyder att de här fitten, de här prövningarna, de blir bara värre och värre, som får de andra att se små ut. Och vår lärare Medina, han nämnde ett exempel på det här. Han sa till exempel, när radion uppfanns och den kom till Saudiarabien, då sa många lärda, nej det här är förbjudet, ni får inte ha radio hemma. Varför? För de säger, ni kan lyssna på musik, det är bara massa musik och skräp i radio, ni får inte ha radio. Och så vad hände sen då? Då kommer tvn, så radion glöms bort. Då säger de, nej ni får inte kolla på tv, för det finns mycket ondska i tv. Man kan kolla på kvinnor och nakna kvinnor och musik och hit och dit. Så, och sen vad hände sen då? Då kommer video, satellit-tv, internet och så vidare. Så typ, vem bryr sig om tv? Om du ska gå och säga till någon, det är inte bra att ha tv idag, typ, någon kommer tro att du, vem är du liksom? Var kommer du ifrån för skog liksom? Förstår du? Så det är bara ett exempel, det finns många andra exempel. Att det sker saker idag som Allah al-Mustaan liksom, de är så allvarliga att de får saker som var innan att se små ut. Och så nämnde profeten alaihissalam att det kommer komma fitan, prövningar, som får den troende att säga, det här kommer att leda mig till min undergång. Och sen så försvinner den här fitan, och så kommer det en ny, och då kommer den troende att säga, hävihi, hävihi, alltså det är den här som kommer att leda mig till min undergång. Så den som vill tas bort från elden och gå in i paradiset, så låt han då tro på Allah och den yttersta dagen och hålla sig till det som han vet, alltså det som han vet vara rätt. Alltså man studerar islam och sen så praktiserar man det man vet är rätt, och om folk kommer med nya saker som låter konstiga, så håller man sig borta från dem tills man har då lärt sig att dessa saker då ska vara från islam, innan man accepterar dem. Vilket är bevis på att man måste studera namn. Och profeten alaihissalam, han avslutar den här hadithen genom att säga, behandla andra så som ni själv vill bli behandlade. Vilket också är en mycket fin regel som man kan leva med, att man ska behandla andra människor precis som man själv vill bli behandlad. Till slutet av hadithen. Det har nämnts från i Abi Dawud, från Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, ummati marhuma laysa alaiha adab fil akhirah adabuha fid dunya al fitan wal zalazil wal qatl. Då har nämnts från Abi Musa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, den här umman har fått barmhärtighet, den här umman är förbarmad, den har inget straff i nästa liv, utan det straff kommer vara i den här världen. Al-fitan, prövningar, jordbävningar och mord. Och den här hadithen är hasan. Så i den här hadithen lär vi oss att våran umma, muslimerna, till skillnad från andra, får vårat straff och våra prövningar i den här världen. Okej? Och dessa prövningar består av fitan, jordbävningar och mord och så vidare. Och det har också nämnts i en annan liknande hadith, uqubati hadhihi al-umma bis-sayf, inna hadhihi al-umma marhumatun la adaba 'alayha illa ma 'udhibat bihi anfusaha. Det också nämns i en liknande hadith att den här ummans straff kommer vara med svärdet, alltså i denna värld. Och i en annan hadith att den här umman är förbarmad, den kommer få barmhärtighet, den har inget straff förutom det straffet som den ger sig själv. Okej? Den har inget straff förutom det straffet som den ger sig själv. Så muslimernas problem idag, fattigdom och så vidare, var kommer det ifrån? Det kommer ifrån att muslimerna själva inte betalar zakat. Allt det här dödandet, var kommer det ifrån? Det kommer ifrån att muslimer själva strävar efter makt, maktkamp, och slåss mot varandra och så vidare. Och så vidare. Och det har också nämnts i sunnan många andra fitna, till exempel att det kommer komma en sekt som heter Khawarij, den mest farliga och skadliga sekten för islam. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att den här sekten, de är helvetets hundar. Och han sa till sahaba radiyallahu anhum att när ni ser dem så kommer ni att se ner på eran bön jämfört med deras bön. Och det sades att de bad så mycket att de fick märken som kamelen har på hans knän och hans panna. Och de hade såna här märken för att de bad så mycket. Och de hade svarta streck i ansiktet för att de grät så mycket. Och så vidare. Och han sa, ni kommer se ner på er fasta jämfört med deras fasta. Ni kommer att se ner på er koranrecitation jämfört med deras koranrecitation. Därför en sahabi gick för att argumentera med dem, Abdullah ibn Abbas. Och han närmade sig deras läger. Så hörde han ett ljud. Alltså de reciterade koranen så högt. Och alla, han sa det lät som en bisvärm. Han då närmade sig deras läger. Och så vidare. Och det här är ett bevis på att man ska inte låta sig luras av det yttre. För många människor, de säger så här: hur kan du prata om den här mannen? Han har skägg, han har klär sig islamiskt, han går till moskén, han läser Koranen. Okej, men det här är bra, bra saker. Men frågan är hans gärningar i enlighet med Koranen och Sunna? Det är det som är viktigast. Är hans gärningar i enlighet med Koranen och Sunna? Inte ens yttre. För dessa människor, de gick så extremt i islam att de sa, sahaba, de har lämnat islam, de är kuffar. Så började de att slåss och kriga mot sahaba. Och de sa, den som gör en synd, han går ut från islam och går till helvetet i all evighet. Så det är en extrem sekt, mycket farlig sekt. Och den här sekten finns kvar, den har alltid funnits. Och den finns kvar idag. Och tyvärr så har de ställt till med mycket problem i dagens samhälle, i den muslimska umman. En annan fitna som har skett är att muslimerna har splittrat sig. Profeten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, han berättade att muslimerna kommer splittra sig i 73 sekter. Och det här är också en slags fitna där folk följer vad deras föräldrar säger eller tradition säger. Eller de följer någonting som bara ska tillfredsställa deras lustar och så vidare. Istället för att följa profeten Sunna Sallallahu Alaihi Wasallam. En annan slags fitna som har nämnts i sunnan är vad Ka'b ibn Iyad, han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Att sannoliken så har varje nation en fitna, en prövning, och min nations prövning är egendom, alltså pengar. Ni vet till exempel Bani Israel, de som följde profeten Musa alaihi wasallam, de var ju muslimer, de fick en slags prövning, och de som följde Isa fick en slags prövning och så vidare. Och han sa här att våran ummas fitna är i pengar. Och den här diten finns i Tirmidhi och den är sahih. Och där finner vi också idag hur muslimerna strävar efter pengar och ibland sätter pengar framför allting annat. Måla skydda oss från det här. Och ett annat bevis på det här är hadithen där profeten alaihissalatu wassalam, han sände Abu Ubaida ibn Jarrah till Bahrain för att hämta jizya, som var en slags skatt. Så när han kom tillbaka så var det vid fajrbönen, vid morgonbönen. Och de hörde honom komma efter bönen. Då profeten sallallahu alaihi wasallam vände sig om. Och han såg hur sahaba skyndade sig ut från moskén för att gå till den här mannen. Så han smilade. Och så sa han: jag tror ni har hört att Abu Ubaida, han kommer med någonting. Och de svarade: ja, ja Rasulullah. Då så sa han: glädje och hopp om vad som gör er lyckliga. För vid Allah så är det inte fattigdom jag fruktar för er, men jag fruktar, eller jag är rädd, att denna dunja ska öppnas för er så som den öppnades för dem innan er. Och sen så kommer ni att tävla eller sträva om den här världen, och så kommer den att förstöra er precis som den förstörde dem, alltså innan er. Och den här hadithen finns i Muslim. Så här finner vi att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att han inte fruktar fattigdom för den här umman, utan det som han fruktar är att den här världen ska öppnas för oss och att muslimerna ska börja tävla om den här världen precis som de innan oss tävlade om den här världen, och sen så kommer den att förstöra oss precis som den förstörde dem. Och det finns andra fitna som vi kanske kommer prata om i framtiden, som till exempel ett dajjal, som kan vara en hel lektion för sig själv. Och ett dajjal, för de som inte vet, på svenska han kallas för antikrist. Det är en ond människa som kommer komma innan domedagen. Han kommer säga att han är profet, och sen kommer han säga att han är Gud. Och den här mannen har ett öga, och han kommer förflytta sig över hela jorden förutom Mekka och Medina. Och han kommer då att göra massa olika saker som kommer att förföra folk, och då få folk att följa honom. Och det här är en lång berättelse som vi kan ha en hel lektion om. Och det finns också fitnan av den här världen, som jag har haft lektioner om innan. Och fitnan om döden, fitnan som sker vid döden, fitnan som sker i graven och så vidare. Men den sista fitnan som jag tänkte nämna hadith ifrån är fitnan av kvinnor, fitnatun nisa. Det har nämnts från Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ma taraktu ba'di fitnatan adbarra 'ala rijal min an-nisa." Han sa: "Jag har inte lämnat någon fitna bakom mig som är mer skadlig för män än kvinnor." Och den här hadithen finns i Bukhari. Så den mest skadliga prövningen som män kan genomgå i den här världen, det är kvinnor. Och det här vet vi alla, att det finns ingenting som säljer så bra på internet och i reklam och så vidare som lättklädda kvinnor och så vidare. Och vi vet också att folk ibland, han kan vara hur religiös som helst, du kan ge honom 1 miljon, 2 miljoner, 10 miljoner, så tar han om de pengarna, han kommer lämna tillbaka dem. Men om du låser in honom i ett rum med världens vackraste kvinna, Allahu alam, vad som händer. Det är sant. Det är sant. Kvinnor är mycket, mycket farliga. Det är för många män, ni vet. De mördar för kvinnor. De gör allt möjligt för kvinnor. Det är männens svagaste punkt är kvinnor. Och därför var det var en av Salaf, jag tror det var Sa'id ibn Jubair eller Sa'id ibn Musayyib, som sa att du kan förlita mig alla pengar som finns i statskassan. Men du skulle inte kunna, jag kan inte lita på mig själv om jag låses in i ett rum med en 60-årig slavinna, alltså en gammal kvinna typ, eller 50-årig gammal slavinna. Alltså då kan jag inte känna mig riktigt säker. Inshallah, han skulle aldrig göra någonting, men ändå han bara säger att han vill bara få fram det här att män är svaga för kvinnor. Och Ibn Hajar, som har gjort förklaringen på Sahih Bukhari, han säger att i en hadithen så finns det då bevis på att det inte finns någon fitna, någon prövning som är större än fitnan av kvinnor. Och vad som stöder det här är Allahs uttalande i surat Ala Imran, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa." Okej? Det är en vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger att det har förgyllats för människan från lustar, kvinnor. Det första Allah nämner är kvinnor. Zuyyina lin-nas hubbu shahawati minan nisa wal-banil wal-qanatir och så vidare till. Han nämner många saker Allah i versen. Barn, hästar, guld, pengar, skördar och så vidare. Men det första alla nämner i versen, det är kvinnor. Så han säger, så Allah nämnde att kvinnor är den mest älskade av shahawat, alltså lustar som man kan känna dragning till. Och han började med dem innan allting annat, för att visa att de är grunden, eller det som alltså grunden till all lust som mannen har dragning till, alltså det som det som mannen har den största dragningen till, det är kvinnor. Och i en annan hadith som stödjer den här är det berättat att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal al fitna bani Israil kanat fi an-nisa." Rawahu Muslim. Och den här hadithen säger profeten sallallahu alaihi wasallam att dunya, den här världen, är söt och den är grön. Alltså den är vacker, söt och grön. Och Allah, han har satt er som ställföreträdare på den här världen för att se hur ni kommer att agera. Så frukta den här världen och frukta kvinnor. För sannoliken så var den första fitnan för Bani Israel kvinnor. Och den här hadithen finns i Muslim. Och de nämner vissa förklaringar på den här hadithen. Att då han sa att den här världen är söt och grön, det betyder att den är till exempel som en frukt. Ni vet, om en frukt är söt och grön, så man har liksom en slags dragning till den, man vill ha den och äta den, stoppa den i munnen, man blir frestad av den. Eller det har sagts att den är grön, alltså söt och grön, att den försvinner lika snabbt som en frukt eller en grön sak. Alltså den är typ den liknelse, att den här världen är som Allah har sagt i Koranen. Han nämner också ofta exemplet av en växt, hur den är fin, den växer upp och sen så blir den bara, den vissnar. Att den här världen är likadan, den är som någonting sött och grönt. Den finns ett litet tag, men om några år kommer den att försvinna och det kommer inte att vara någonting alls. Och det här med att Allah har satt oss som ansvariga på den här världen, i den här världen, är för att se om vi lyder Allah eller om vi är olydiga mot Allah. Och så sa han: så frukta den här världen, alltså fall inte i dess fitna, i dess prövningar, och frukta kvinnor. Och de nämner också här ulema att när han säger frukta kvinnor, att det omfattar även ens fruar. inte bara kvinnor på gatan och så vidare, utan alla kvinnor som ni vet kan ställa till med stora problem för mannen. Eftersom att den första fitnan och prövningen för Bani Israel, det var just i kvinnor. Men det här betyder inte att vi ser ner på kvinnor eller talar dåligt om kvinnor, utan alhamdulillah, Allah har också prisat de gudsfruktiga kvinnorna i Koranen. Och det finns också i sunnan där profeten s.a.v. har nämnt att en god kvinna är från det goda av denna värld och så vidare. En kvinna som hjälper en i ens religion och så vidare. Och vi kanske tar en paus här. Inshallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Och vi fortsätter inshallah om 10 minuter eller en kvart.